Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Inte för att vara sån, men vet folk hur mycket vi har kämpat?
Alltså hur mycket varje avsnitts inspelning är en jävla, liksom, vad heter det, så här spökbollsmatch till att liksom komma till mikrofon och liksom få till det.
Men vi har behövt spela in på nytt avsnitt under den här våren. Vi har behövt vaska eftersom, hela avsnitt.
Ja, avsnitt har vaskats. Det har, alltså, på grund av typ att vi inte sitter i en studio. Vissa gånger har kanske räckknappen inte ens varit på.
Exakt, men du, där ligger alltså, nivån.
Det känns helt surreal. Men alltså, det är lite så här... jag blev av med vattnet häromdagen. Alltså lång historia, men våran pump gick sönder. Och det, alltså, det låter, jag vet, det låter väldigt så här rural, men det kan ju hända när
man, ursäktar alltså, man bor i hus, att det låter lantligt.
Det... nej, men jag menar så här, typ folk bara, det drabbar inte mig för de bor på en gård typ, men jag tror att det kan drabba jävligt många för att det, alltså, det är bara, man är beroende av en pump som pumpar upp vattnet i alla fall. Hur som helst så hände det, och bara du vet, vi var utan vatten i kanske 24 timmar, lite mindre. Ja, men alltså under den tiden, vet du hur jävla tacksam jag hann bli för att ha rinnande vatten i kranen? Men... och det är lite, jag känner att det är lite det vi är inne på nu. Vi har inte tidigare uppskattat att komma till studio, att komma till... Nej, men alltså, vi har inte riktigt gjort det. Vi har satt oss i de där fåtöljerna och liksom, någon människa har liksom sett till att allting är i ordning, så vi bara behöver trycka på
rätt. Vi har suttit där med våra croissanger. Jävla statusmarkör.
Där har vi suttit och jäst.
Nej, men det här med
vatten. Krosse statusmarkör. Det finns ju för fan på Circle K.
Jag satt på ett fik på, men det gör, men ändå. Jag satt på ett fik att kunna uttala croissant. Det är fan fortfarande en klassmarkör.
Men ingen säger väl croissant.
Du hörde mig säga det precis, eller? Nej, det menar croissant. Att det skulle vara fel. Folk säger så mycket mer fel. Du har ingen, alltså, jag satt på ett fik på Söder häromdagen. Och så åker det förbi en unge på väg hem från dagis antagligen efter hämtning. Jaha. Och pappa, snälla, kan ju få en croissant. Alltså 3 år gammal.
Ja, det är perfekt. Teach the children.
Men mina barn ska inte veta children. Att det existerar bakverk.
Nej, mina barn vet redan det, för de vet att uppskatta livets goda krosse. Men du, apropå det här med saker man inte uppskattar förrän de är borta. Ja. Gone, höll jag på att säga. Som Joni Mitchell sa, och som också Janet Jackson på sätt och vis sa. Så var jag i Malmö. Och det berättade jag ju i podden att jag skulle ner på en begravning. Mm. Så det var ju tråkiga anledningar och sådär. Men icke desto mindre så befann jag mig i Malmö. Och så en fruktansvärt, faktiskt surrealistisk känsla. Och lite så här, du vet, som när man har legat i vattnet länge och ska upp på land. Och det är lite så här, det är lite tungt att gå. Kroppen känns lite klumpig. Typ så kändes det att vara i stadsmiljö och gå ut på restaurang. Det kändes ju också så här, får man det här? Men, ja, men alltså så här, du vet, jag är typ rädd att ens prata om det här, för jag tänker att folk ska bli helt skogstokiga.
Men ja, men det blir de jag ska oavsett. Säga,
jo, men det roliga är för att jag är ju också, alltså inte bara är jag liksom lite, har kanske lite dålig så här, corona awareness. Mm. Framförallt så är jag ju som ganska liksom lite glömsk och inte, alltså jag har inte så bra koll på mig själv generellt, alltså du vet, glömmer min dator, jag höll ju på nu och strula med att jag hade inte batterier, bla bla bla.
Alltså så, är, det, så jag, är det tillräckligt så här, är det tillräckligt känt att det är vår dynamik, alltså att jag är det Fredrik och du är det Filip i sammanhanget?
Det tror jag 100%.
Vi måste, för min, alltså, vi måste etablera det.
Ja, men alltså
det är så det
jag,
ser ut.
Okej, alltså om jag måste vara Filip without the Filipness, så absolut.
Ursäkta.
Men alltså jag, men mina syskon är ju liksom lite mer ordning på. Jag var nere med dem för att det var en släkting som skulle begravas, och det var, de var så bra för att jag var bara så här, åh, restaurang, och de bara, oj, det ser jävligt crowded ut. Aha. Typ, vi kan inte, alltså vi kan ju inte gå in och sitta i det där. Jag bara, just det, alltså för jag, det var liksom på något sätt så var jag bara så här, all systems go, nu kör vi. Men så då fick vi, alltså det var verkligen så här, folk betedde sig prick som vanligt, och jag har väldigt lätt för att bli smittad av det. Ja, men alltså, inte vet jag, och kanske har det att göra med att Skåne har jävligt låg corona rate, så att de kanske inte brydde sig lika mycket. Men vi satt oss i alla fall liksom med plexiglas runt om vårt bord. Mm. Nej, det gjorde vi inte. Men
alltså, ni var ju i princip i det nya Christiania, för över bron där, Danmark, de vägrar ju ta emot svenskar. Det är ganska obstinata. Ja,
men alltså utom, jag vill bara säga, de funderar ju tydligen på att öppna upp för Västerbotten, vilket är jävligt spännande.
V-botten lever upp.
Ja, vi hade kunnat visa våra pass, för där står det ju.
Men gud. Ja, men så det är intressant att just Malmö är då lite mer frisläppt, som du säger. Att man kanske har levt sig in i den rollen. Alltså, okej, men då är vi det här lite mer extremistiska tillhållet. Mm. Men det är intressant att i veckan kom det fram att en just dansk rapport hävdar att det kan ha varit danskarna som satte fart på spridningen på corona i Sverige.
Är det sant? Berätta mer.
Det är det här jag vet.
Det är allt.
Men ja, det tycker jag är spännande. Vet du vad? Det här är en to be continued cliffhanger.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
I den här podden firas det inte, minsann.
Nej.
Här håller vi allvaret. Mm. Ja, men en liten stund till i alla fall. Jag vet inte. Jag försökte ju med en liten avstickare förra veckan med att tipsa om lite olika böcker. Men de var ju också på ganska deppiga teman. Jag vet inte. Alltså vi kan väl... Det är liksom ett fakta som jag behöver få ur mig. Nej, men alltså, du vet, jag tänker så mycket på att jag har en son, och så tänker jag mycket på så här, att det är så jävla mycket psykisk ohälsa just bland killar. Mm. Och det är som en sån jävla vanlig grej jag brukar framhålla när vi pratar om jämställdhet, att det är så här, män tjänar också på jämställdhet, och inte, alltså det tydligaste är ju då kanske inte i typ styrelserummen, även om det är såklart det. Jo, tydligast på pengamässig liksom grej. Men jag tycker också att en så jävla viktig grej med jämställdhet, om vi lär män att bättre, och pojkar att bättre uttrycka sina känslor, sätta ord, känna att de får känna saker, att det kanske är ett sätt att närma sig, att sänka suicidratesen. Mm. Liksom. Och en grej som påminner mig om det, att jag berättade ju för ett par avsnitt sen att jag har börjat dyka in på den här professorn Ibram X. Kendi.
Ja, och jag såg att Mindy Kaling tipsade om honom som sommarläsning i veckan. Det känns passande här när vi snackar om Ibram X. Kendi, en person som är lysande i att prata om antirasism, att jag nämner det, att jag bara la upp på vår Instagram, Britta och Parisa, nyheten att Colin Kaepernick's life is to become a Netflix series from Ava DuVernay. Otrolig nyhet, värd att posta, kände jag. Och taggade henne och skrev att folk måste se dokumentären 13th. Har du sett den?
Nej.
Det är en klausul i fängelsesystemet i USA som upprätthåller och möjliggör modernt slaveri.
The 13th amendment to the constitution makes it unconstitutional for someone to be held as a slave. There are exceptions, including criminals.
The loophole was immediately exploited. What you got after that was a rapid transition to a mythology of black criminality.
How much progress is it really if now there's a private company making money off the GPS monitor?
We now have more African Americans under criminal supervision than all the slaves back in the 1850s.
Alltså, den är så fantastisk, den här dokumentären. Och serien såklart When They See Us. Hon har gjort filmen Selma, Wrinkle in Time. Ni vet allt. Men de här två sakerna är ju centrala mer för vår tid kanske. Och Selma. Taggar henne och tipsar till folk att se de här innan den här nya serien. Klipp till. Ava DuVernay repostar detta.
Nej men alltså du... Oj.
Blygsamma 2 miljoner följare.
Bra jobbat med Zoom, Parisa. Ibram X. Kendis Stamped from the Beginning, som handlar om racist ideas in America. Alltså den finns inläst och, på, jag tror, BookBeat.
Läskande.
Ja, verkligen. Men i alla fall, alltså en sak som jag hörde då i när jag lyssnat på en massa intervjuer med honom, det är att han tog upp som det här med gun safety i USA. Att om man pratar om hur många som dör liksom från handeldsvapen, heter det så på svenska, så är det i USA totalt, alltså average deaths per year är 37 603. Men 22 926 av de här är suicid.
Alltså folk är det två liksom tredjedelar?
Ja, det är 2/3. Så folk har liksom mest ihjäl sig själva med vapen. Och det är också en sån jävla så här sjuk grej att folk ska hålla på att försvara sin rätt att ha vapen. Och det är ju kanske inte så aktuellt här i Sverige, för det är superkrångligt att ha vapen i Sverige.
Nej, fast här vet vi ju att det finns en utbredd svart marknad ju, som har tagit till uttryck i gängkriminalitet och sådär. Så det är inte en faktor, tyvärr.
Nej, men precis. Och sen så har jag då försökt hitta typ motsvarande siffror i Sverige, men det blir ju helt andra grejer eftersom det är ju svårt att, alltså vem får tag i vapen och liksom bla bla bla. Men jag vet inte fan, jag tänker asmycket på suicid. Muntert ämne, va? Nej, men, och sen då ser bland de där siffrorna så är det ju då hur många som dödas av polisen. Det är ju liksom svårt att få reda på eftersom många misslablas som homicide. Alltså för att det är den större, vad ska man säga, om suicid står för 2/3, så den andra, den tredjedelen som är kvar är ju den största choket av det är ju homicide. Och, men då är det shootings by law enforcement står bara 510, vilket då en sida som jag har hittat som heter everytownresearch.org, att den det är väldigt svårt att få fram en riktig siffra liksom.
Otroligt.
På det här polisvåldet.
Får jag lägga till den här siffran? Guns kill more US kids than cancer, till exempel. Det här är något som drabbar barn och tonåringar väldigt mycket av någon anledning. Ja, var läggs de i statsen till exempel?
Ja, fy fan.
Men berätta.
Jag tänker på hur det ser ut i Sverige och att det finns en karta på Folkhälsomyndigheten där man kan se, det är en interaktiv karta. Jag ska inte säga att det är liksom kul att titta på den, men det är intressant, eller så här, det är jävligt mörkt alltså. Men det är intressant att i Sverige har vi liksom lägst rate på suicid i Stockholmsområdet kan man säga, och Uppland, men också i Västerbotten.
Alltså V-botten trädde fram som en sån oas av välmående. Dels vad gäller corona, undantagsfallet där. Danskarna älskar V-botten.
Alltså, vad är temat? Är det att jag har liksom manipulerat siffrorna? Nej, men det här är alltså folkhälsomyndigheten.se. Men sen är det också då, alltså för Västerbotten gränsar ju till Norrbotten som har hög rate och sen också Dalarna som har liksom högst i Sverige.
Men det säger ju så mycket om hur olika regioner tar sig an olika problem och vilka resurser som finns. Är det det du försöker säga?
Jag vet fan inte.
Jo, alltså, men
jag
det är klart att det här inte är lika prevalent i Stockholm. Det är ju för att här har vi ett så kallat skyddsnät och ett system och en lyhördhet för de här problemen. I större utsträckning. Inte att vi har det jämnt eller bättre, utan att det finns en koncentration av hjälpmedel.
Det som jag tänker på när jag ser det här, det är ju att jag är ju uppvuxen i landskapet Norrland, som jag tänker att alla får lära sig att liksom håll käften, bit ihop, inte ska väl du, fan är det, du har inte värre än någon annan och typ sådär. Och då blir jag ju på något sätt lika delar glad att se att Västerbotten inte ligger så högt i statistik, så blir det jävligt tråkigt att se att Norrbotten att det är liksom att det ligger jävligt högt. Och jag kan tänka mig att något har ju med att göra, alltså det har ju växt fram en helt ny genre inom spänningslitteratur på sistone. Jag vet inte om du har noterat det, Parisa, men jag har ju tipsat om ganska många böcker under året, skulle jag vilja säga, som faller under kategorin den nya norrländsk noir. Ja, du hör. Och där, alltså till exempel de här Jag får ner till bror, vi får upp med mor, som Karin Smirnoff har skrivit. Jag tror Nina Wähäs testamente räknas dit. Mm. Det finns också diverse deckare som utspelas. Det finns en som är skriven av Stina Jackson som heter Silvervägen. Tror jag tipsat om den. Den är otroligt spännande. Men alla de har ju liksom gemensamt att man skildrar den här svårmodiga, liksom kärva, och folk bara ska lära sig bita ihop, vilket leder till att det blir jävligt mörkt liksom. Att man går ensam där i sitt, med sitt jävla mörker, och det är såklart en machokultur som påverkar det här.
En central person är ju Sara Lidman också i sammanhanget, alltså Kärdalen romanförfattaren, och att det har ju fostrat en hel berättarstil nästan.
Jag är fortfarande ganska kvar i det där att folk, när vi har pratat om Black Lives Matter, att folk bara, ja men jag då, mitt liv, vi så här, det där hände bara i USA och typ jag är vit kille, spelar inte mitt liv någon roll? Jo, alltså i det här sammanhanget, jo men faktiskt, alltså så här, har jag gärna inte ihjäl dig själv, alltså för att du typ har svårt att uttrycka dina känslor och så vidare. Det är också en grej vi måste prata om. Så i det fallet kan jag typ känna så här att jag ska inte säga att jag står på incels sida, men
ja, men man vill väl, alla vill väl komma åt problemet.
Jag tycker att det finns en skevhet i samhället där vi vet till exempel att den farligaste platsen för en kvinna är i hemmet. Mm. Och man har ju, det är som en erkänd sanning inom polisen att om det är en kvinna som är försvunnen, man tittar ju först på sambon, ex-sambon eller liksom någon man som hon har en relation till är ju oftast den misstänkte, vilket är jävligt deppigt. Och ändå så pratar vi inte jättenoga, och också vad gäller våldtäkt. Mm. Ändå pratar vi inte jättenoga om så här, samtycke. Alltså ja, det har blivit en lag nu, men det är fortfarande som jag ska inte säga tabu, men alltså de får inte lära sig sexualkunskapen på skolan direkt att typ med samtycke, utan det är typ kondom och skyddare och hej och hå, och sen så målar man upp någon slags liksom invandrargäng som våldtar kvinnor i grupp ungefär. Alltså ja. det är som där vi tror att hotet är, fast det är inte det. Och samma sak med så här, med män och deras, alltså det största hotet mot deras liv är de själva. Mm. Det är där det ligger, och ändå, jag vet inte, hur mycket pratar vi om det? Det känns som att de ser större hot från feministerna typ.
Vi var ju inne på Sliding Doors förra veckan. Mm. Mysigt.
Det var det ju.
Mm. Och folk har skickat in fler berättelser på Britta och Parisa. Det har varit skitkul att läsa allas. Tack så jättemycket. Och jag hintade ju förra veckan om hur mycket jag tycker om det här att man justerar en viss detalj ur historien och gör kultur av det. Mm. Eller hur? Jag nämnde Quentin Tarantino förra veckan. Alltså ren historierevisionism i hans fall. Det har varit allt ifrån slaveriet i Django till såklart Hitler och nazismen i Inglourious Basterds. Och nu senast i Once Upon a Time in Hollywood så har det varit hela Manson-morden och den eran. Och då har han tagit sig friheter med historien. Och det har möjliggjort en helt ny historia. Är du också ett fan av detta?
Ja, men jag tycker att det är kul, alltså som jag sa inom science fiction till exempel, att det är bara något som är liksom lite annorlunda. Mm. Alltså typ, ja, vi har liksom kommit på AI, alltså, eller typ en jävligt bra typ av AI, men i övrigt allt som vanligt.
Ja,
typ så.
Det blir mer kraftfullt då, det blir mer effektfullt. Mm. Mm. Och just under den här våren så har det här förekommit i olika tv-serier, och jag ser ett mönster i varför man valt att använda just det här greppet i just dessa fall, förstår du. Och jag har en liten trippel här som kommer vara i stigande ordning. Så vi kommer ha final med min favorit i segmentet. Och sen också ett filmtips utifrån det. Så nu kommer en jävla god Britta och Parisa trippel helt enkelt.
Oj, 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 oj.
Ja. Och jag kallar detta för fascismfantasier. Är du pirrig?
Åh gud.
Blir
det kommer din självbiografi heta?
Ja, antagligen. Det här är allt jag tänker på. Det här är ju allt jag tänker på dagarna. Och de här olika tv-serierna har ju närmat sig frågan om fascism på olika sätt och med mycket mycket hjälp av just historietweaken, att tweaka historien. Först ut då. Och då är det alltså tredje plats så ni är med.
Alltså de har en rangordning.
Ja, gud ja. Stark rangordning. Det här är tredje plats. Bra. De här första två kommer jag bara redogöra för lite kort så ni är med. Den första är Plot Against America. Har du hört om den?
Ja.
Ja, för den har ju gått på HBO under våren och det är från The Wire-skaparna. Och det brukar ju få folk att slänga sig på någonting. Att det basuneras ut. Det kunde ha blivit en otrolig serie med samma sprängkraft som Handmaid's Tale hade egentligen för dagens ämnen, dagens debatt. This is my country. Not anymore. It is the Jew haters. It is the America firsters. It's their country. Det är 40-talet, det är judiska familjer och vi ser Winona Ryder i en okej roll. Och vi ser John Turturro.
Ja, Britta, underbara.
Redogör, vem är detta?
Mm, ja, men alltså John Turturro kan du kanske känna igen om du har tittat på The Night Of som den psoriasisdrabbade advokaten som tar sig an Riz Ahmeds fall. Lite otippat. Alltså, han är ju underbar.
Han är excentrisk, han är karismatisk, han är magnetisk. Och för oss nördar så vill jag nämna The Big Lebowski. Så jävla onördigt. Oj. Men ni vet vad jag menar. Den är lite kultig. Och han har ju tagit sig friheten att göra en ny film av hans legendariska karaktär där. Jesus.
Let me tell you something, Pandeo. You pull any of your crazy shit with us, you flash a piece out on the lanes, I'll take it away from you and stick it up your ass and pull the fucking trigger till it goes click.
Jesus.
You said it, man. Nobody fucks with the Jesus.
Har du sett trailern? Nej.
Nej.
Filmen The Jesus Rolls är en fristående fortsättning, kan man säga, på något sätt, kring den här karaktären som tydligen är helt wild, att han går loss, John Turturro. Han verkar vara en väldigt speciell karaktär. Och han är ju den lysande stjärnan i den här serien och är lite den som axlar en allt för vanlig roll. Historietweaken är att en populist blir vald istället till president under Hitlers tid. Det är lite spännande. Och då ser man hur antijudisk propaganda börjar florera. Och begrepp som America First börjar vrålas och normaliseras så småningom. Så det känner vi igen nu, hur till en början saker som man reagerar på blir mer och mer accepterat och omfamnat.
Verkligen.
Jag vill bara slänga in en grej som Shima sa väldigt snyggt i sitt sommarprat. Shima Nevarani, en, ni vet ju, otrolig artist och skådis och dramatiker. Mm. Och jag tycker det var en väldigt bra pik hon la in där.
Det här var alltså på den tiden då nazister såg ut som nazister. Eller, förlåt. När främlingsfientliga personer såg främlingsfientliga ut. Nej, men nu gjorde jag det igen. Jag menar naturligtvis när invandringskritiska personer också hade det på utsidan och inte bara insidan. Uff, det var nära ögat.
Och den här serien ligger ju där och verkar, kan man säga. Hur de här sakerna blir normaliserade och hur allt fler ger sig till känna, helt enkelt, till slut. Och John Turturro just är en av karaktärerna som jag är ganska fascinerad av, den här personen i allas liv. Och det är ju den självhatande minoritetsrepresentanten. Mm. Som vissa vill kalla den självhatande invandraren. Mm. Och det handlar om en person som är en del av en minoritet men söker sig mer till majoritetens acceptans och då liksom vänder sig mot, i hans fall, andra judar. Här ser vi ju olika debattörer som kanske har rötter i andra länder men som så gärna vill bli omfamnade som vita, att de börjar sprida hat mot invandrare och sådär. Så,
jag tror att på varje skola som jag har gått, alltså liksom grundskola, gymnasium och sådär, så har det funnits en väldigt högerextrem person of color.
Ja, det är super, nästan psykologi 101 att det här finns. Och sen också såklart att partier och medier utnyttjar att de finns. Låter de vara representanter för sin agenda.
Exakt.
Så han är det. Där är det mest intressanta för mig. Den karaktären och vad den säger. Men det är ändå en 2+-serie. Chockad av hur intetsägande och platt den visade sig vara. Det krävs lite mer än 50-talsmode och sepia-filter för att göra en lyckad serie.
Är den alltså... För det här har jag ändå hört folk tipsa om. Mm. Är det så att man är så lättköpt att man bara tycker att det är lite spännande, att det är något som på något sätt touchar lite kring, alltså att det är typ Trump, en Trump-metafor, fast liksom vi låtsas att det är förr i tiden och så vidare. Mm.
Du är ju nu redan inne på det som är min tanke med historietweaken, att det här har ju en funktion idag som folk känner otrolig frihet av. Mm. Äntligen kan vi prata om nazismen, populismen. Ja, men
utan att prata om det. Eller liksom
utan
inte
att behöva debattera mot nutidens fascister. För det är det, den genvägen det här ger. Du är på det redan, men vi kommer komma in på det mer. För nu är det på andra platsen. Jag har en alternativ tagline för den här tv-serien. Och det är Marvel-komplex som ursäkt för nazistgår. Är du sugen?
Okej.
Ja. Det är en serie på Amazon där Jordan Peele är inblandad. Ja. En favorit i podden.
Ja, men Jordan Peele från Key & Peele som gjort sig känd som personen bakom rasistskräckisen Get Out och också efterföljande Us, som du pratade om i podden. Men du, och får jag bara side-nota lite grann, alltså Bradley Whitford allas vår mysrunkis från Vita huset som också är med i Get Out. Han, jag lyssnar på en podcast med honom. Fy fan vad han. Det är så jävla kul att han är med både i Get Out och Handmaid's Tale.
Bradley Whitford är ju den som blir den oväntade allierade till Elizabeth Moss i Handmaid's Tale. Och i Get Out också, som du säger, otrolig rasistskräckis. Vi behövde, det hör till det här ämnet, att det behövdes, där behövde man dra upp det till skräckfilm för att kunna prata om rasism. Vi behöver de här genvägarna för att kunna prata om rasismen idag. Och Jordan Peele har gjort det här på ett otroligt sätt. Us är jag inte lika nöjd med, men Get Out är ett sånt jävla grundmåste i livet och om man lyssnar på den här podden. Det kan man verkligen säga. Och plotten för Get Out är ju inte minst relevant för nu på sommaren. Att ni som lyssnar, som kanske är rasifierade själva eller har en rasifierad partner, när man åker till vita föräldrar i sig en mindre stad med lite mörkna åsikter och saker börjar eskalera. Jag har levt det och jag hatar det. Här känns det passande för min del att spela upp lite ur Göran Persson och Carl Bildt-klippet, det här legendariska, när Carl Bildt slänger klassamhället på Göran Persson som blir ett helt till sig.
Berätta gärna för mig, Carl Bildt, om den stora fina världen. Berätta gärna om nya IT-satsningar och nya flygplansmodeller. Men berätta inte för mig om det svenska klassamhället. Jag har sett det. Jag har växt upp i det. Jag hatar det.
För liksom ni som är på väg att hälsa på er vita partners föräldrar och så vidare. Jag har levt i det och jag hatar det. Så det här, det kan vara en god liksom snuttefilt inför den här sommaren och olika släktbesök. Ni som känner som jag gör eller som kanske har en rasifierad partner och är oroliga redan. För hur detta ska
jag vill också säga uppmana folk att om ni lever i det, ni befinner er kanske i det just nu i någon sommarstuga någonstans i en gudsfiaten plats där ni inte kan ta er därifrån för det går inte ens bussar dit typ, så please share, alltså hör av er till oss i DMs.
Britta och Parisa. Så Jordan Peele är inblandad i den här nya tv-serien på Amazon, halvnya numera, och det är serien The Hunters. Det är 70-tal. Al Pacino gör sin första tv-serie och han dammar av en riktigt grov dialekt där han ska bryta på jiddisch. Så här låter det.
My deepest sorrows about your grandmother. We're in the camps together.
She lives through all that just to be shot in her living room by a burglar. It sounded like she knew him. It sounded
personal.
Yeah.
I suppose every murder is personal. So your grandmother and I created the Hunters.
You put together a group of Nazi hunters.
I know a few people, you know.
Al Pacino ändå tar sig in i streaming-gamet.
Och Josh Radnor, alltså känd som menlöse Ted från How I Met Your Mother.
Åh, herregud. Det är så hemskt, för alltid när folk har gjort såna långa serier så vill de göra det helt motsatta för att bryta sig ur sin karaktär. Och här är han liksom en outhärdlig person på gränsen till sexmissbrukare och ska vara så lite feel good och skrattburk som möjligt.
Men det funkar det då? Okej. Det är som när David Schwimmer försökte göra något annorlunda.
Ja, alla de där. Det är svårt att ta till sig. Men den här serien är ju som sagt bara andra plats. Den flippar historietweaken nu då, om ni inte förstått det. Nazister har överlevt och mobiliserat sig efter Hitlers fall och har nu nya projekt för sig. Om vi ska säga det vagt.
Nazister har överlevt. Alltså, gjorde de inte det? Eller är det liksom viktiga key players som man menar? Som, för jag menar, det var inte som att de utrotades.
Nej, men så här var det. Det är det. Det finns en liten rot ur verkligheten som alla bra serier eller alla bra idéer. Och det är ju att nazister flydde mycket Sydamerika och sådär, USA, det vet vi. Men det som är historietweaken här, alltså att de har mobiliserat sig dessutom och har liksom en ganska stor verksamhet ändå på 70-talet. Så det finns en rot i verkligheten och de har gjort någonting annat av det, helt enkelt. Och det Al Pacino och hans gäng gör är att då tar sig an att söka upp och stoppa den här nya nazismen medelst olika brutala avrättningsmetoder.
Är det bra då?
Alltså, den här serien i sig har jag mest med för att det tjänar ett syfte här med temat. Men den är ju bättre än Plot Against America. Den spårar ur på slutet. Vissa avsnitt är väldigt, väldigt bra. Den är otroligt snygg och ambitiös på så sätt. Men jag tycker inte att de riktigt follow through som jag hade velat med den här serien. Vi ser bland annat Lena Olin säga Heil Hitler. Stor stund i hennes karriär, eller?
Ja, men du var ju inne på det angående Get Out, att det Jordan Peele gör att han twistar det så himla långt. Mm. Så att vi bara, fan vad sjukt. Fan vad twisted. Gud vilken alternativ verklighet och så vidare. Men det finns ju väldigt mycket, precis som du var inne på, alltså det där med så här en släktmiddag hos en familj där det kommer lite så här low-key rasistiska saker. Det har vi ju varit med om, alltså även vita har ju varit med om det, brukar vi ju prata om inför varje högtid, att när ens liksom gulliga mormor säger något liksom mellan raderna eller faktiskt helt explicit och så vidare. Och det finns väl en poäng med att lyfta ut det och göra det så här liksom Marvel. Jag har ju inte sett det här, men jag tänker att det är väldigt överdrivet. Alltså han gör ju ofta som en förhöjd verklighet.
Det är så uppenbart då att det här är det kryphål eller den genväg som kanske dels de här skaparna har behövt för att prata om hur den här ideologin växer idag. Men också att vi som tittar får någon slags förlösning. Nu säger inte jag att jag vill se folk slaktade, men att det är, men hur fantasin, det är hur fantasin tar sig an det här som verkar i oss.
Jo, men alltså, skulle du ta de här idéerna, alltså så här, man bara, åh, det är, gud, så här en hittepå-serie. Men om man skulle sätta Bering Breivik i det här, så skulle det ju plötsligt bli verklighet. Alltså det är ju exakta åsikter.
Det kan säkert komma. Okej, till finalen. Det är alltså personen som har gjort Lost och Leftovers. Har du sett någon av dem?
Jag har sett båda.
Du har det? Är du ett fan?
Ja. Jag är fan av båda. Mm. Typ, har inte sett klart. Jag kanske blir lite för så här nedtryckt. Jag behöver ett garv då och då. Men det är väl helt liksom okej spänningsserier.
Ja, och du kanske förstår då att den så här gemensamma faktorn där är att det är ganska surrealistiskt och experimentellt. Och
ett jävligt stort frågetecken också. Det finns ju alltid som i båda finns det ett väldigt stort tema som är en jättestor händelse som är supermystisk. Mm. Där det kretsar kring. I Lost så är det ju liksom, ja, men alla vet plotten till Lost, men i Leftovers, om man inte har sett den, så är det ju att ett gäng människor, ganska många människor, har helt plötsligt försvunnit från jorden. Och The Leftovers handlar då om de som är kvar och som försöker hitta mening i det här. Alltså vissa har ju förlorat barn eller respektive.
Det här är ju en biblisk referens som kallas för uppryckelsen. Att Gud kallade till sig 2% av mänskligheten. Och då har jag alltså personen som är Damon Lindelof, som har varit aktiv i Lost och nu också gjort Leftovers, som är den som har tagit det här och gjort det i en samtida version. Det är besatt av hans hjärna. Och från Damon Lindelof, i Damon-konceptet, saker som är varning och varsågod, så kommer den här tv-serien som jag har nämnt tidigare. Det är alltså Watchmen. Och du minns att jag blev ju besatt av den serien också. Watchmen, även om ni aldrig hört om det förut, det kommer från serieboksvärlden, det kan man skita i. Den här tv-serien är så fruktansvärt snygg, kuslig, surrealistisk, ganska obehaglig ibland. Och det han lyckas med är ju att göra saker som är grova och brutala och mörka, men att fylla det med mening på något sätt. Och jag tror att han gör sitt bästa jobb här faktiskt i Watchmen.
Är det sant?
There are people who believe that this world is fair and good. It's all lollipops and rainbows. We don't do lollipops and rainbows. We know those are pretty colors that just hide what the world really is. Black and white.
Nothing ever It's only just begun.
Gud vad härligt, Regina King. Stor ja, favorit.
Jag har nämnt henne för Regina King gör en otrolig roll. Hon är som en polis superhjälte hybrid. Och det här är ju en tid när superhjältar är förbjudna. Om jag bara ska säga historietweaken rakt av, så är det...
Förutom att det finns superhjältar.
Ja, exakt. Så är det att originalet Watchmen, som det här är bara en remix av, ni behöver inte ha sett det. I originalet så är det kalla kriget som vibrerar lite i bakgrunden. I den här versionen så är det ett annat, ska man säga, krigsartat tillstånd. Rasismen som är central. Och det utgår just från staden Tulsa i Oklahoma. Bara för någon vecka sedan så hade Trump ett väldigt misslyckat valmöte där.
Ja, just. Mm.
Och då var det många som också poängterade att Tulsa, Oklahoma är känt just för... Alltså, är känt just för att vit maktrörelsen har haft det som ett centra, egentligen.
Oh,
djupt rasistisk historia, och det var just den välkända massaken på Black Wall Street som är upprinnelsen och roten till Watchmen. Så liksom som du säger, att Damon Lindelof hade ett angreppssätt när han jobbade med Lost och när han gjorde Leftovers, att man började i en stor händelse, så händer det här också, men att istället för kalla kriget, som är mer liksom som en tillbakablick bara, så är det här roten ur Black Wall Street. Det är alltså när svarta amerikaner slaktades av KKK. Det var så en gata där det fanns väldigt många afroamerikanska verksamheter och folk var rika och utbildade. Och det handlade om liksom lynchningarna och förföljelserna kring detta. Så det är skitintressant. Man har börjat där istället och så klipp till att i någon slags närfuturistisk tid. Mm-hmm. Alltså att det är nu. Men kanske bara om 10 år. Det älskar jag också, att det inte är för långt bort.
Det är också
bort.
Mitt bästa.
Mm. Och i Tulsa bär poliserna masker. De har hemlig identitet på grund av förföljelser. Alltså omvända roller.
Det är ju någonting väldigt intressant med när alltså händelser som är liksom brännande aktuella idag. När man liksom börjar gräva lite grann i det. Så nej, det var liksom egentligen lika aktuellt för ett år sedan. Och jag menar, vi vet ju ledtider på den här typen av tv-serier är ganska lång. Så att förmodligen långt innan dess också. Men skulle du vilja säga att det kan vara lite terapi om man känner att man inte står ut? Att man även i det här sammanhanget kanske får se några slaktas.
Alltså, så fast då kanske... är det Regina King i den otroliga The Nun-kostymen. Hon iklär sig sin gamla superhjälteroll och går ut och går loss på den här vitmaktrörelsen, och så börjar en enorm konspiration avslöjas. Och sen lite superhjältar på det. Alltså, vi pratar galaktiska skurkar, gudar med god utrustning, stor utrustning. Så det är...
Om du fattar vad jag menar,
ja,
eller?
Ja! Inslag av science fiction. Alltså, det här är en av de mest ambitiösa vilda tv-serier jag sett på flera år. Jag kan inte spoila den mer än så här. Nej, men det är ett måste.
Jag kommer se nu direkt.
Men jag varnar också. Säga... Det är varsågod och varning, har jag sagt. Den är brutal, okay. Alltså.
Är den äcklig? Är den gory?
Men inte gory. Men det kommer hända väldigt mycket chockartade saker. Jag satt inte och satt med fingrarna för, det är inte det. Men bara vad som händer är så chockartat. Och att det är väldigt mycket som är väldigt experimentellt och kan tyckas vara helt wacky till en början.
Alltså, för utöver Regina King, jag bara googlar nu, Jeremy Irons,
ja.
Don Johnson. Herregud.
Nej, men, och han har, alltså, jag förstår inte hur de har fått honom att säga ja till den här rollen. Den är... Nej, så men... extrem.
Är det så?
Han är naken större delen av tiden, tror jag. Och halva plotten utspelar sig på månen i hans fall. Alltså, ni kommer bli helt galna av den här serien om ni gillar det här. Och som sagt, det här blir också ett kryphål att kunna prata om vit makt. För att de har gjort en miljö där man inte behöver sen sitta och käfta med någon debattör på typ SVD om det här, för att det är kultur. Everything goes. Men nu till Damon Lindelofs film, hans första film. Och många kan ha missat den här i och med hela coronagrejen. Jättetråkigt att filmer blev liksom, distributionen blev ju uppfuckad för väldigt, väldigt många. Det är jättehemskt. Men jag hyr ju bara oftast filmen då via iTunes. Så jag har ju sett den här. Den finns där. Och den heter The Hunt. Oh. Och det är inte långt ifrån den här historietweakningen. Det här är istället en sorts satir, men i nutid. Och ja, Britta, förbered dig. Det här är en av årets mest debatterade filmer. Om jag gör en alternativ tagline så är det så här. Om du gillade Hunger Games eller säger att du gillade japanska förlagen Battle Royale och du hatar alla på Twitter.
Ja, men alltså blir det slakt av... va?
Fortsätt.
Alltså jag ser framför mig någon som söker upp och straffar den som... Okej, vänta nu. Mm. Tänk om det här är... Alltså vadå? Låser man in olika menings... Vänta, nej. Alltså som om man skulle ta debatt. Eller vad heter det nu? Sommarkväll i Göteborg i programmet där man sitter, där Belinda... Vänta, är Belinda Olsson programledare för den här filmen?
Åh, herregud. I en svensk version.
Ja.
Men du är halvt inne på det. Vad är du inne på? Du var inne på slakt, du var inne på låsa in.
Jag är inne på att kanske folk med extrema åsikter får mötas och have a go at it.
Åh, jävlar.
Du... Medelst verktyg.
Inte långt ifrån. Imponerande. Men det är så här det går till. Det är alltså flygande kroppsdelar och slafs i en film som bäst lyckas fånga vårt politiska klimat just nu. Det är från Damon Lindelof som har fått en tweet av Trump till och med. Av ilska och som har skapat mycket debatt. Filmen,
alltså för den här filmen, ja, har fått,
filmen The Hunt innehåller en rad favoriter från vår sida. Du har sett en del av Netflix Glow där du har en kompis med. Eller hur?
Det är sant.
Och här är Betty Gilpin med i en av huvudrollerna. Och hon är den vi följer mest här. Och så även Ike Barinholtz.
Men Ike Barinholtz, min älskade favorit, som är den lysande, lysande sjuksyrran i The Mindy Project. Jag skulle vilja säga seriens starkast lysande stjärna, ja, utöver Mindy Kaling herself. Men det jag reagerar på nu när jag tittar på rolllistan här är faktiskt också Sturgill Simpson, som är en, kanske inte så känd för alla, men de som gillar sin country music, vilket jag ju blir hjärntvättad av Kalles regi. Sturge är en ja, men ska man säga så här, ny som hipster country kille som har en fantastisk röst, och han spelar nu.
Det var en hybrid, ja, men vi verkligen längtade efter.
Ja, men alltså, det är inte så fel som det kan låta. Men det jag reagerar på är nu när jag tittar i rolllistan, hans karaktär heter Vanilla Nice.
Ja.
Så är det här en komedi? Ike Barinholtz är också med.
Ja, men det är ju det. Jag måste se handlingen nu, för nu tänker folk, men vänta nu, hur är det här en slakt? Det här är ju en massa komiker. Ike Barinholtz håller med, det är en otrolig person. Han är skitbra i den här filmen. Handlingen, Britta. Snowflake, skrikande, klimatförnekande, Fox News-dyrkande, Jesus var vit, konservativa, jagas och slaktas som djur. Hela spektrat finns med. Från salongfriserad överklass till trailerparkers med halstatueringar. Och de alla vaknar plötsligt på ett fält med munkavel. Vilka är det som jagar dem då, undrar man.
Mm.
Jo, kön är en konstruktion. Tintin är rasistiskt. Storstadselitisterna. I USA kallas de liberals. Här kallar vi dem naturvinsvänstern. Eller grejdervänstern. Hur låter det här?
Alltså jag vet det. Alltså jag blir
direkt... orolig. Jag blev också orolig.
Every year these rich elites kidnap a bunch of normal folks like us.
Where'd they get you from?
Wyoming.
Orlando.
Mississippi.
This is a real thing.
You're hunting human beings for sport.
Then you're not human beings.
Alltså så jag fattar inte varför Trump skickat en ilsken tweet, för att det är ju på något sätt, alltså vad ska man då säga, att sympatin lite grann ligger hos de konservativa. eller? Alltså det är så lätt för det gänget att ta det till...
Men Damon Lindelof svarade på den och sa, om du skulle se filmen, då skulle du nog känna att konservativa gynnas ganska mycket av den här filmen. Och det kommer vi till nu. För det första är det kul att tänka på hur det här hade tagits emot i Sverige. Mm. Att liksom Hedda Stiernstedt och Björn Gustafsson hade slaktat högerdebattörer i en film. I
ja, vi måste fortsätta säga Emma Roberts är med, Hillary Swank är med. Det är liksom ingen liten lineup.
Alltså jag nämnde inte Hillary Swank för att det är lite av en plot twist karaktär, men jag tycker att det finns skäl att nämna. Vi är alla vuxna här. Ja. Det är okej. Okay. Hillary Swank är med i en otrolig roll. Och du blev orolig, jag förstår det. För man blir direkt orolig. Nu tänker man, jaha, nu finns det ett nytt slagträ i debatten som tar oss tillbaka 10 steg. Man blir orolig. Men det de har gjort, det Damon Lindelof har gjort, är polariseringssatir. Egentligen. Och mycket kan gå fel i fel händer här. De lånar av Tropic Thunder, skulle jag säga till och med. Och typ Monty Python på vissa sätt. Det är en otroligt vågad film att göra. För det visar sig att filmen är oväntat oförutsägbar. Och när man har sett klart den så känner man att poängen är solklar och att alla i alla läger borde se den här filmen. Han lyckas visa att här är det vänstern som lyckas motivera sin lustjakt på dessa människor inför sig själva och tror att de är så mycket bättre och därför berättigade till att slakta de här personerna. Att söka upp och slakta de här personerna som en kul söndagsgrej och som att de tror att de gör en politisk tjänst.
Men som att det blir så här att spela i händerna på dem som säger att ja, men vänstern är lika våldsbejakande. Liksom.
Men vågar du se den här, känner du? Jag hör att du liksom redan är orolig för att det här spär på motsättningar. Eller att det är...
Ja, men alltså sen, alltså, så här, det behöver ju inte alltid vara så att film och kultur vi konsumerar är representativt för liksom hur världen borde se ut eller liksom vad vi ska känna, tycka, göra.
Exakt.
Men det som jag känner mig, så jag menar, det är ju ett smart grepp på varför den har blivit gjord, gissar jag, är för att den liksom slår lika hårt mot båda sidor som det låter på dig. Det som jag känner kan vara liksom en tröskel för mig är just att det är så här, alltså om det är så väldigt gore, alltså jag gillar ju liksom inte när det är så jättevåldsamt.
Ja, fast det blir mest skämtsamt på tal om Tropic Thunder.
Ja, men Max. Skämtsamt i samband med det. Det har jag som ännu så, alltså typ som, vad heter den där,
vadå, Ryan Quentin Tarantinos alla slutscener är ju, ja, är ju skämtsamt. Exakt. Men jag tycker, modiska.
Ja, precis, exakt. Och jag tycker att det är, jag tycker att det är svårt att
jag
se.
Bara.
Nej, men alltså den typ, ja, men jag vet. Ja. Och det,
det är en uppenbar poäng i mina ögon, men jag förstår att om man bara, nej, ser våldet, jo, så är det obehagligt.
Ja, men jag har liksom lite, alltså jag har lite svårt att titta på, alltså det är så här, jag förstår att det är liksom det görs under en sort, alltså i en satirisk, alltså inte konstigare än att Bart Simpson typ råkar hugga av någon kroppsdel, men det är, ja, jag kan tycka att det är lite svårt. Men sen så alltså det låter ju som, det är ju en otrolig cast, så att jag skulle kunna titta på det bara för Ike Barinholtz.
Och det är ett gott betyg och jag tycker att du kan göra det. Du ska göra det, för att jag tycker verkligen att den här, det brukar ju vara så i många håll, det brukar vara så åt många håll att folk vill demonisera högerdebattörer, speciellt i USA. Och det tycker jag att de gör här är att visa på problematiken i att helt avfärda någon och bara måla upp någon som ondskefull. Jag tycker att det landar i en bra känsla.
Så det finns något man kan lära sig. Alltså, it's fun and you learn something.
Jag är så imponerad av anspråket, ambitionen. Jag älskar såklart förlösningen i att känna så här, Twitter och allt, vad händer? Det kan inte vara så här. Och se det här där de liksom drar det till max och förlöjligar allas vår impuls att vilja demonisera motståndare.
Vad roligt, vilken matig jävla lista.
Ja, men vad kul.
Tack för det. Jag kollade på den här namninsamlingen Rättvisa för Freja. Mm. Det var ändå, alltså jag tycker typ chockerande. Det var goda 30 000 eller någonting, men fler kan det verkligen bli.
Mm. Ja, det är rättvisa för Freja. Ja, och sen har vi hela Black Lives Matter-rörelsen med Breonna Taylor och sådär. Och jag vill bara nämna, för jag tror att många av er undrar kring den här pojken Max vi nämnde för några veckor sedan.
Mm, exakt.
Max överlämnade namnlistan till ansvariga i regionen. Otroligt mäktigt. Det här blev ju medialt bevakat. Och idag berättade Petra, Max mamma, att läkemedelsföretaget som gör den här bromsmedicinen för Max som sitter, som är rullstolsburen, som inte längre får sin medicin, och att det kan ha förödande effekter, det här vet ni. Läkemedelsföretaget har gått ut med att de ändrar sin tidigare bedömning i frågan. Så det här kan innebära att det här är ett stort stöd för dem i att Max ska få sin medicin igen, och förhoppningsvis att det här sjukdoms... förloppet ska kunna bromsas in så mycket som möjligt, så att han kan ha en dräglig, fin tillvaro. Så jag kommer länka till gruppen där man kan följa Max, och ni ska veta att det gör skillnad att skriva under listor till höger och vänster. Jag tror folk känner så här, men varför ska jag, lilla jag, göra någonting? Det här behövs volymen.
Verkligen. Mm. Bra. Alltså, tack Parisa för att du lyfter det där.
Och såklart allt som pågår just nu med Black Lives Matter och alla listor som finns där.
Jag tittar här på statistiken här på skrivunder.com-sidan för rättvisa för Freja. Alltså angående de här ordningsvakterna som vi tog upp. Ingen som har lyssnat på oss har väl missat det här som vi uppmärksammade för förra avsnittet, va? Men nu tittar jag på statistiken, och Stockholm leder ju underskrifter. Sen nu har vi liksom pratat så mycket gott om Västerbotten, så då kan jag faktiskt kosta på mig att säga att Umeå ligger på femte plats med 684 underskrifter. Jag tycker det är liksom tråkigt att det är bara 684 pers i Umeå som har, som ändå är en stad på typ 130 000. Många studenter. Vi har säkert många som lyssnar från Umeå. Så jag tycker att ni ska liksom se till att fixa statistiken här. Skriva på lite fler. Kan vi väl lägga in en liten utmaning. Jag vet inte, fler måste skriva på, fler måste göra grejer. Det är en sån enkel sak när man ändå bara sitter hemma för det mesta. Googla rättvisa för Freja så hittar ni rätt, och kolla i våran bio.
Ja, tack så mycket för att ni lyssnar. Så jävla kul att få prata om de här serierna och filmen och allting igen.
Passar det här nu att lansera hashtag BP-filmklubb? Varför har vi ingen sån hashtag?
BP Filmklubb. Vänta, är du dum i huvudet? Och ditt blogginlägg om hashtag BP Bokklubb blev ju en stor favorit.
Mm.
Och otroligt behjälpligt. Väldigt skönt att ha på din blogg på din blogg på l.se. Så vi får upprätta filmklubb också i sommar. Jättebra.
Ja, det tycker jag.
Okej, hörni, tack för att ni lyssnar. Vi är tillbaka nästa vecka. Och feel free att tipsa och reagera och hojta vad som helst på Britta och Parisa på Instagram. Det är så jävla kul.
Vet du vad jag ska göra nu?
Nej.
Jag ska dreja.
Klart du ska.
Ja.
Det visste jag. Någonstans visste jag.
Jag är helt klädd i lin.
Ja, härligt.
Nej, det är inte.
Jag ska på möte i stan.
Är det sant? Ja. Lill hos dig.
Men puss hörni, tack så mycket. Vi ses snart.
Puss,
och vi
Parisa.
Hej då. Ha det bra.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.